Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, where are you, the police?
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Från en bil på franska landsbygden. Det här är Kristoffer Triumf. Och nu blir det barnförbjuden musik. You bloody motherfucking asshole. Are you bloody motherfucking asshole? 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 Are you bloody?
I'm
Under större delen av min barndom talade min pappa till mig i låtar istället för med mig, vilket är en rätt pissig grej att göra. Ja, ungefär så sa Martha Wainwright om den här låten där hon ger upp med sin frånvarande farsa, singer-songwritern Lowdon Wainwright, som man får anta var på turné 24/7 när hon växte upp. Och en så pass barnförbjuden text är väl passande att inleda dagens temaprogram med, eftersom det här är Värvet och föräldrarna, av och med mig, Kristoffer Triumf, och producent Klara Wallin. Acast står bakom hela klubbet i vanlig ordning, och idag ska vi alltså ta en titt på föräldraskap, och det här är rapparen Ulysses Infante Alsocar, mer känd som Stor.
Det här är kanske en konstig fråga för en som har skrivit pappas låt, men vad har din pappa betytt för dig liksom som musiker?
Allting, jag vet inte, allting. Alltså, jag bara tittar på han hela mitt liv. Han är inne i sin värld. Jag bara sett han gå runt och recitera dikter hemma, prata för sig själv, typ kunna allting om allt han älskar, verkligen, alltså allting. Och om jag hade varit blind och döv så hade jag känt det i alla fall, för att tro vad jag menar. Det är bara som han är liksom. Han är liksom en konstnär liksom. Och jag har väl bara tagit efter det, är vem jag är han liksom.
Ja, exakt. Men har han släppt in dig då?
Nej, alltså det är svårt för honom att släppa in mig, för jag kan inte förstå allting, för det är så stort. Tänk, det är 40 år emellan oss. Han liksom växte upp i 50-talet i Chile, och jag växte i 90-talet i Sverige. Bara det språket han använder, tänk det spanska, vilket stort språk det är. Tänk att han är värsta poeten. Det språket han använder, det är, jag förstår inte ens. Mina vänner, ingen av alltså, min generation förstår inte ens vad han säger.
Nej, och han förstår inte dig.
Alltså, och han förstår inte mig. Nej. Man bara känner. Så att det är svårt. Det är klart, vi har ju så här, försökt släppa in varandra flera gånger. Men det skulle ju vara ett helt arbete. Förstår? Det skulle vara verkligen. Det är klart, vi behöver inte förstå varandra. Och det som är det roliga är att när jag gjorde min skiva, då sa jag till honom, jag bara, pappa, kan du skriva en dikt som heter Under broarna? Han bara, vad betyder under broarna? Jag bara, men broarna, det är så här, det är för min skiva ska heta. Det är lite som jag har varit nu. Jag har varit lite nere. Och broarna är en metafor för Stockholm. Men det är ändå, man är ändå glad i det här mörka. Det finns något ljus i det. Och så bara, kan du skriva en dikt som heter så? Och då tänkte jag så här, kommer han förstå mitt liv? För att man försöker ju ofta så här, visa en bra sida för sina föräldrar, som man kanske inte alltid, alltså kanske inte, man kanske är mycket mer fucked up, du vet, i verkligen livet finns grejer som jag har gjort som jag, mina föräldrar skulle veta, det skulle bara, och man kanske försöker hålla dem lugna, de blir äldre, men förstår han vad jag gör? Och så skrev han dikten, och när han skrev dikten, det var så här, wow, han förstår mig bättre än vad jag själv förstår mig i mitt liv, vad jag ville säga med under broarna.
Vad fint. Din mamma, vem är hon?
Min mamma, hon är stoltheten personifierad. Hon har aldrig gått mot en röd gubbe. Hon har aldrig gjort någon fel. Hon har aldrig tagit mer än vad hon behöver. Och hon har aldrig... Det finns inget som heter ge upp. Det går inte att... Det går inte att jämföra livet med sådana personer. Det går inte att jämföra livet med personer som har gått igenom mycket värre än vad man själv har. Och de vet inte vad klaga betyder. De vet bara vad fortsätt betyder. Och det är min mamma.
Känns som du kanske måste skriva mammas låt någon gång i alla fall, va?
Jag kan inte. Du är... Det tar stopp. Förstår du? Det är process. Jag kom bara hit. Sen, jag kan inte... Du förstår det. Det är för mycket. Det kommer komma någon dag. Och det kommer vara den fetaste låten någonsin. Men jag är inte där. Jag kan inte knappt prata om det. Tänk på mamma. Det är för stort.
All right,
det kärleken, det är för stort.
Mm.
Det är så, det är som ett, det är inte ens, det är så här, det är för stort.
Min pappa packade sina väskor och drog, gav upp drömmar om en revolution. Se hur min farmor står där inne, måste härifrån nu, folk försvinner. Hela staden när i låga landet brinner. Men elden blev till aska, över världen flög med vindarna. Glöd för ner från himlarna, det var ni i Sverige, öppna grindarna. Släppa tunga väskor genom snön, packade med sorg som gav nätter utan sömn. Men pappa var en hjälte, brukar skura golv, städa korridorer och kontor och dricka folk. Tänkte på sitt hemland, hörde deras skrik, låtsas som att tystnade runt om var ljuv musik. Hon kunde inte språket, pratade inte ett ord, men alltid mat på vårat bord och aldrig hål i våra cardboardskor. Stolthet, blatta ni förstår mig, stolt att vara i sån, erat blod i min ord.
En gammal man med sitt vita färgats ut av livets sorger. Pappa ditt blod i mina vener. Pappa du gav ditt hals. En gammal man med sitt vita hår som har färgats ut av livets sorger. Pappa ditt blod i mina vener. Pappa du gav ditt hals.
Under mina år med Värvet har jag träffat människor som alla har gemensamt att de på något sätt verkar i det offentliga och att de har lyckats inom sina respektive gebit. Något de däremot inte har gemensamt är uppväxten. Det är lite intressant att både lyckliga och dysfunktionella barndomar har genererat så pass framgångsrika människor. Många vittnar, precis som Stor, om helt fantastiska föräldrar som öst kärlek över dem, medan andra pratat om föräldrar som gjort i princip allt fel. Det här är Joakim Lundell, även känd som Jockeyboy, från Värvet förra året.
Hela problemet tror jag började direkt när jag liksom skulle födas där. För att mamma träffade ju då min biologiska pappa. Hon var inte dugg intresserad av att liksom skaffa familj med honom eller gifta sig eller liksom ens låta honom dela uppväxten med mig. Så det kom ju väldigt snabbt att hon la upplägget att jo, din biologiska pappa har skadat mig. Det som var så obehagligt, hon pratade på ett barnspråk med mig. Och det var verkligen så här lugnt, stilla. Joakim, din pappa, han ville inte ha dig. Han försökte kasta ner mig för en trappa och försöka få mig att få missfall. Och då blev jag, vad är missfall? Ja, han ville att du skulle dö i min mage. Så han tycker inte om dig. Och det där är liksom, förstå en 6-7-åring. Och sen hade hon lurat i mig, när du var 2-3 år, då hittade du en bild på Thomas. Och du rev den i tu på er två.
Mm.
Sådana grejer, det började redan där liksom att jag var hennes, ingen annans. Likadant mormor och morfar. De var också liksom fiender, de fick inte ha mig där som de ville. För då tydde jag mig till dem. Jag skulle bara ha mamma. Och jag tror att hela felet grundade sig i att hon ville inte bli förälder. Hon ville bara inte vara ensam. Så hon använde då min biologiska pappa som hon hittade för att bli gravid. Och sen hade hon mig. Och vi var ju ensamma, jag och mamma, i 2-3 år där. Och hon fick en relation med mig som jag läste liksom i socialpapperna som inte var normal. Hon såg inte mig som sitt barn, utan hon såg mig som någonting som hon behövde. Och när jag då inte behövde henne, då tog det totalt kortslutning i huvudet på henne. Och sen började missbruket, och då var det bara saker ännu mer värre. Mamma har alltid haft en fixering vid skräckfilmer. Så varje dag var det skräckfilmer.
Mm. Så länge du kan minnas.
Ja, alltid varje dag så hyrdes en film som togs med hem.
Mm.
Antingen om det var Thomas, min låtsaspappa, som tog med dem från jobbet, eller om man lämnade 2-3 stycken så att det räckte några dagar. Eller så var det köpfilmer eller inspelade filmer. Så mina första minnen var ju inte Bamse och Kalle Anka, utan det var Omen och Djurkyrkogården. Det är de två största minnen jag har från barndomen. När mamma visade mig en väldigt... som jag fortfarande idag minns en scen då ett litet barn under en säng skär av hälsenan på en äldre man. Den scenen har ju vridit sig väldigt många gånger. Eller när det vacklar lite ett unge i en korridor som säger "You're mean." Liksom den där scenen när de ska ha livet ur den där ungen. Det är de scenerna som har spelats upp i mitt huvud. Och folk förstår nog inte hur stark medicin kan vara, utan många har synen liksom droger, ja, men det är kokain, det är cannabis. Man glömmer inte, det är bara sinneshöjande droger som påverkar själva sinnet. Du kommer ju inte få några hallucinationer av att röka cannabis, och du kommer absolut inte få det av att ta kokain. Men när du vräker i dig sömnpiller som till exempel Stilnoct och sådana grejer, proppar i dig Xanor och via starka benzopiater, då är inte du dig själv längre, utan du blir en annan människa. Då kan du se sjöröver och allting. Och det var nog där mamma gjorde, att hon tog efter väldigt mycket av de här filmerna. Så jag tror att hon tror att jag var Omen, barnet i Omen. För Omen var hennes favoritfilm, det är den film. Hon är helt besatt av den och refererade till den hela min uppväxt. Utan jag fick min godnatthistoria, om vi inte kollade på film, var en lastbilschaufför som hittade några så här runtecken i en grotta. Jag har då inte sett den gamla versionen som jag har i minnet, utan mitt största minne är hennes berättande av det, även om jag vet att vi har sett filmen. Och då var det nog att han hittade några runor där, och sen fick han någon glasskiva som åkte ner och hugg huvudet av honom. Och det fick jag höra när jag var 6-7 år. Sen tror jag att mamma fick panik, för att när hon började dra på mig den här psykiska ohälsan, då eskalerade ju hela tiden. Först var det liksom det här jag berättade om, sen kom missbruket, skräckfilmerna och allt, och som byggdes på till en psykisk ohälsa också, som vart att jag fick vara med hela dagarna när hon planerade självmord på skoj egentligen, för att skrämma upp mig, för att någonting skulle hända liksom, få reaktioner utav mig. Jag vart nästan som en leksak hon plockade med. Sen vart jag trasig, jag låg och skrek hela nätterna, jag kunde inte gå till fritids, jag vågade inte ens lämna mamma en millimeter. Och då förstod hon att shit, nu är det kört. Så då ringer hon till socialen helt iskallt och säger, ja, Joakim har misshandlat mig jättemånga gånger, han har försökt mörda syskonen Amanda och Jakob, jag behöver lämna bort honom. Så det var väl där det gick.
Och sen in, alltså trassen med olika fosterplaceringar och...
Nej, det var bara en.
Okej. Och psyket då?
Ja, psyket var det ju först, för att jag var ju så pass förstörd att... Jag minns, det här minns jag nu idag ganska mycket bättre. Och alltså ibland kunde det vara utbrott i 30 minuter, bara låg skrek rakt ut.
Jag vet inte hur det är med dig, men jag älskar Lars Lerin. Hans tavlor är fantastiska med ett helt eget bildspråk som nästan alltid på ett eller annat sätt fyller mig med vemod och längtan. Jag är också tokig i personen Lars Lerin, och om jag hade fått möjligheten att träffa hans pappa tror jag att jag skulle tycka om honom lika mycket. Att han, lik Lars, var en lugn och accepterande person. Och så här sa Lars om sin pappa när han kom förbi ateljén med fikabröd och allt.
Var din farsa bandyproffs?
Ja, proffs vet jag inte. Det var han väl inte, men det var väl ingen som tror jag var proffs på den tiden. Men han var ju med i landslaget och sådär och spelade.
Vad hade han för yrke?
Han var klädeshandlare. Alltså hade klädesaffär i Munkfors.
Okej. Men honom nämner du inte så lika ofta som din mamma?
Nej, han var ju en väldigt trygghet och sådär för mig, och tog väl liksom mig på rätt sätt. Så det är liksom mer balanserat sådär, rätt normalt sådär. Så att det var väl så att allt kretsar kring det här med mammas nerver faktiskt och nevroser. Så han kunde ju hantera det väldigt bra.
Hennes rädsla för att du inte skulle bli omtyckt och älskad och accepterad i samhället, så här, var han något slags motvikt till det?
Ja, jag hörde aldrig liksom någonting från honom. Men han fick ju gå hennes ärenden ibland så där. Han satt till exempel, om mamma hade hittat någon lapp i fickan där jag hade skrivit någon sån där kärleksbrev till någon pojk i skolan, och då fick ju han komma med den lappen då och fråga liksom, vad är det här och så där.
Kunde du vara ärlig då?
Ja, det var inte mycket att vara annars, för det stod ju svart på vitt där att jag älskar dig och så.
Ska vi stanna kvar lite i Värmland kanske och höra historien om en annan pappa som också verkar ha varit helt fantastisk på sitt sätt. Det här är programledaren och skribenten Hanna Hellqvist som berättar om hennes pappas olagliga verksamhet som hon var högst delaktig i.
Han brände hemma.
Ja, oj.
Jättemycket. Jättemycket brände han hemma. Jag var ju, när jag var typ så här 10-11, så var jag väldigt, väldigt stark. Riktigt stark unge. Jag bröt ner killarna i klassen och så här. Det var för att jag på helgerna bar så mycket aktivt kol. När man gör sprit så bränner man ju först liksom. Man har mäsk och så bränner man sprit på det. Sen så det som gjorde pappas sprit så populär var att det var väldigt fin kvalitet. Det betyder att han hade renat den ordentligt, så att det inte var massa skit med, utan det var bara så här bra sprit. Och de reningsapparaterna hängde i trappen upp på sovloftet i stugan. Och då har man liksom aktivt kol i en tratt, och så häller man spriten igenom så för att stå och droppa. Och sen måste man ju byta ut det där kolet när man har använt klart det. Det gjorde jag. Det var min uppgift. Jag bar också de här spritdunkarna när vi var ute och sålde. Så jag var skitstark.
Alltså 5 liters eller ännu större?
Ja, det minsta var ju 5 liters.
Okay.
Men jag kunde inte bära 10 liters.
Vad kostade en 5 liters?
500. 100 kronor liten, och han var så här: sälj aldrig mindre än 5 liter, för då kommer de att ringa efter den här. Om de köper 1 liter så är den slut på lördag eftermiddag kanske, för de köpte den på fredag och inte kunde hålla sig. Och då är han så här, ringer de och är fulla och vill ha mer på lördag eftermiddag och säger nu får du komma och leverera. Om man säger nej då skriker kunderna: passar det din jävel så jag inte sätter dit dig, ringer polisen på dig. Men det undviker pappa då genom att alltid sälja minst 5 liter.
Skulle du kunna bränna själv?
Om jag har kunskaperna?
Ja.
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet att vi köpte mycket socker och jäst. Men jag vet inte liksom delarna i detta och hur man får igång, alltså temperaturen på själva apparaten.
Nej.
Som stod i köket först, och sen byggde han faktiskt, han utökade sin verksamhet så pass mycket så att han fick bygga ett hus och ha en jättestor mäskbehållare i, på 800 liter. Den var full då när polisen kom, så han fick ju ett år.
Oh, jävlar. Ja, men det är klart. Vad fan, det är stora volymer.
Ja, verkligen. Ibland när vi kom typ på Konsum i Grums och hade vi köpte så här, eller pappa köpte så här stora lastpallar med strösocker och jäst. Och ibland så kände man ju att man varit på Konsum i Grums 10 gånger på raken och alltid köpt så här 15 kilo socker och lika mycket jäst, kände man att man behöver förklara sig här. Att det inte ska vara misstänkt. Så någon gång så sa jag så här bara: oj, 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 vad vi ska baka. Ja. Det hade ju inte behövt kommentera, det alla visste ju. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars. Climb on every round. And may you stay forever young. May you stay forever young.
Vi får se om någon delankännare hör av sig och rätta mig nu, men som jag har förstått det handlar låten Forever Young om sonen Jacob Dylan. Hur som helst är den väldigt vacker. Och apropå titeln Forever Young, Nils Hallberg föddes 1921 och var en av Sveriges mest produktiva skådespelare, och han gjorde 105 långfilmer innan han gick bort 2010. 1984, vid 63 års ålder, fick han sonen Messiah, som i Värvet avsnitt 299 berättade om hur det har påverkat honom att ha en äldre pappa.
Han var ju en svår pappa av den gamla skolan på många sätt, men han var också den enda pappan som stod under fotbollsturneringarna utomhus i regnet hela dagen och tittade på när vi spelade fotboll. Och sen efteråt kom jag ihåg att läraren sa så här: ja, du hade din morfar eller farfar där och tittade liksom i klassrummet inför alla. Och då var det någon som sa: nej, det är hans pappa, och så började alla skratta. Nej, men då kommer jag ihåg att det var, man kände skam. Vilket jag kan skämmas för idag, att man inte. Men så är ju barn, man skäms ju för oavsett om de är gamla eller tjocka eller lytta. Så vill man ju bara att ens föräldrar ska vara normala sådär.
Men hade ni en bra relation?
Vi hade en bra relation. Jag tror att han också, det är väl många äldre som satt jobbet i första hand, som pratar om det när de får barn på äldre dagar, att de på något sätt gör det lite annorlunda den gången. Jag tror att mina bröder skulle vittna annorlunda om hur han var som uppfostrare och sådär. Han var ju väldigt kärleksfull och sa alltid att han älskar mig, och varje morgon när jag kom upp så låg det handskrivna lappar. Han hade lättare att skriva det än att säga det, men det låg alltid sådana små lappar där det stod puss och kram, jag älskar dig och sådär. Han kunde visa kärlek på lappar, men så fort han var tvungen att interagera sig med folk så blev det skavde det alltid. Blev han alltid arg och vansinnig och liksom över någonting. Han hade en sån där ilska i bröstet som bara fanns där. Ett sånt Ior-moln liksom över sig, ett åskmoln över sig.
Som man var rädd för då, lite.
Ja, som man var livrädd för. Och jag minns att han kunde ju börja skrika och skälla. Det gick ju inte en dag utan att han skällde för någonting högt, alltså. Han, i timmar kunde han hålla på.
På dig?
På mig, på folk, på någon på gatan, någon på Ica, någon i bilkön liksom. Det var ju sådär. Och jag kommer ihåg att så fort han höjde, när han kom upp till den där läget där han verkligen satt till på skarpen, man hörde det här röstläget skifta, så frös man till som barn, man blev väldigt rädd. Och sen ibland nu när jag skriker på mina barn i vissa lägen, så kommer jag upp i en viss nivå när jag bara hör min pappas röst. Och jag ser på mina barn att de fryser till på det sättet som jag ser mig själv i dem. Mm. Och direkt börjar jag be om ursäkt, vilket jag är säker på inte är det bästa föräldraskapet. Men det är läskigt det där. Man försöker fly sina föräldrar på något sätt. Man försöker göra allting rätt, men sen plötsligt så kan man ändå komma på sig själv med att göra exakt samma misstag. Även om jag inte är lika arg, jag ska inte säga att jag står inte själv i timmar. Men ibland så hör man sin pappas röst bara, och det är ganska... Jag vet inte, svårt att fly sitt förflutna på något sätt.
Men det där har jag tänkt på. Jag hade väldigt stark barnlängtan som i princip barn själv. Alltså när jag var 18-19 så kom jag ihåg att jag stannade vid någon så här skobutik i Strängnäs och tittade på just bebisskor och bara så här, fy fan, tänk ju fan man fick fylla dem där med en unge. Så. Mm. Och då tänkte jag alltid så här att jag skulle, om jag får barn nu tidigt, då kommer jag liksom komma ihåg vad jag inte ska göra. Jag misstänker att du kanske inte var 1000% överlagt att bli pappa när du var så pass ung som du var, men fanns det en sån motrörelse så att säga?
Ja, men jag fick barn tidigt av flera anledningar. En viktig anledning, kanske den största anledningen, var att min pappa skulle hinna träffa min dotter. Mm. Så, och det gjorde han. De fick 2,5 år tillsammans här, och det är fint att ha, hon minns ju inte honom så, men det finns ju bilder och film och sådär på dem, och det är ju någonting som... Ja, det är fint liksom.
Hur var han som farfar?
Han var fin. Han var ju rätt trött på sista åren sådär, men han var ändå... den där ilskan försvann mer och mer. Det är ju det som ofta händer. Det hände även med min mormor liksom. Hon var också ganska... Det är många i den där äldre generationen, så här 20-talister, som var ganska hårda, stränga, ganska... De höll sina känslor ganska nära bröstet sådär. Men sen så när de väl blir lite krassliga eller lite äldre eller lite sjuka, så släpper de på det där. Det var ganska mänskligt, och så var han också. Han hade väldigt lite av den där ilskan kvar. Så han blev väl en bättre och bättre som människa på något sätt. Sådär. Men det var en anledning till att jag ville ha barn tidigt. En annan var ju att jag heller inte ville att mina barn skulle behöva uppleva det som jag hade upplevt. Att hela tiden gå runt och vara rädd för döden på det sättet. För jag var ju, hade ju en outtalad eller uttalad rädsla för döden från liksom väldigt tidig ålder. Och om jag kan slippa... Alltså mina barn kommer säkert ha jättemycket problem ändå. För så är det att vara människa. Men jag behöver i alla fall inte ge dem just den ångesten. Nej. Så att det var två sådana... mer eller mindre övertänkta faktorer när jag valde att göra min flickvän gravid.
Vad ska jag ha när jag blir stor? Med smala ben och mjuka skor, små vassa tänder och skära händer, mage som en sockertopp och ljusbrunt hår, precis rakt upp. Och jag ska köpa saker varje dag, så många som mitt lilla barn vill ha. Och skrika ska mitt lilla barn få göra. För skrik tycker jag om att höra. Och bråka hela dagarna, skrämma kor i hagarna.
Jag fick vänta tills jag blev 34 med att bli pappa. Och jag trodde att det skulle vara svårt liksom. Men hittills har det känts oväntat och naturligt. Kanske hade jag nybörjartur med just min son. Jag är förvisso bara knappt 10 år in i faderskapet. Och om 15 år kanske jag får en bloody motherfucking asshole-låt tillägnad mig. Men om jag är stolt över min son och min bonuskille som jag har fått på senare år... Well.
Jag skulle gärna ägnat mig åt musik om jag hade varit mer begåvad. Men det är ju roligt att mina söner ägnar sig åt det nu.
Det här är Barbro Lindgren.
Är du stolt över dem?
Stolt, det är ett sånt där ord som jag skulle vilja ta bort överhuvudtaget. Jag tycker det är ett lite obehagligt ord. Man är stolt över något. Jag är glad över att de håller på med musik.
Vad fint. Jag har inte tänkt på det på det sättet, men det har du rätt i.
Ja, det har jag alltid tänkt så när det kommer ordet stolt.
Jag är uppvuxen med det, tror jag. Att min pappa, så här, vi hade inte så jättebra kontakt. Men alltid när jag gjorde någonting i skolan, så där, oh, jag är så stolt över dig, min son. Så där.
Mm.
Det var liksom en typ av bekräftelse. Så att, ja. Den kräver någonting av mottagaren, va? Är det det som är problemet?
Nej, jag tycker snarare just att man är tacksam då. Väldigt tacksam för det. Och så där att vara stolt över något som man har gjort själv, det skulle aldrig falla mig in. Därför att jag tar ju bara för mig hela tiden av alla omkring mig och vad som händer och hur livet är just nu. Så att på det sättet känner jag ju inte som jag skapar något själv. Jag tar ju hela tiden. Det är så det är. Så att annars hade det inte blivit något.
En fascinerande grej från den här intervjun som gjordes 2014 är för övrigt att hon tecknade sin son innan han föddes.
Då väntade jag Mattias, mitt första barn, och skrev den här boken. Och sen så, ja, då antog de den. Och då frågade hon om jag ville illustrera själv. Så tänkte jag, men det kan jag göra. Jag var ju vanan in i alla fall då. Så att jag började illustrera den och så ritade jag den där lilla Mattias som jag hade tänkt att min son skulle heta om jag fick en son. Och precis som jag önskade att han skulle se ut. Jag ville att han skulle se ut som sin pappa som hade mörkt, lite lockigt hår och sådär. Och sen föddes ju Mattias och såg han ut precis så som jag hade ritat honom redan.
Mm. Det är väldigt stilig herre.
Ja, han är söt.
Ja, ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
En del i Barbro Lindgrens storhet som barnboksförfattare är förmodligen att hon tar barnen på allvar. Och det tänker jag i min hållning som förälder också. Jag tänkte liksom att jag skulle möta mina barn som vore de vuxna. Carolina Klyft har tagit med sig samma motto som hon hade under friidrottskarriären in i sitt föräldraskap.
Kan man säga att lust var din drivkraft?
Mm. En av tre brukar jag säga.
Okej.
Glädjen, alltså lusten, var en viktig del. Den andra var att alltid göra 100%. Det var ett viktigt driv för mig att så här, jag gör mitt bästa. Det är kul att göra mitt bästa. Om jag vet att jag har gjort mitt bästa, då kan jag vara glad och nöjd oavsett vad som händer. Eller vad resultatet blir. Jag ger 100%. Och det sista var liksom att jag hela tiden lär mig nya saker. Att det var ett driv för mig att utforska mig själv som människa, som idrottare. Se nya platser, träffa nya människor. Liksom det här att få nya erfarenheter och lärdomar hela tiden. Det var också en viktig drivkraft. Så det kan man säga. De tre brukar jag prata om när jag... Och det var de jag kom fram till tidigt. När jag fick frågor av journalister. Men varför håller du på? Så där, då fick jag ju fundera över det, och då kom jag fram till att men det är ju de här tre grejerna som verkligen jag vill uppnå med min idrott. Nu är ju mitt liv mycket mer, innehåller ju mycket mer. Jag har ju inte som fokus på en idrottskarriär, utan nu är det ju familjen och barnen. Och, men lite grann så tänker jag väl samma sak i mitt föräldraskap, som jag inte brukar prata om så mycket, men jag kan bjuda dig i början med att vara privat och inte. Men det är klart att jag försöker ha roligt i mitt föräldraskap. Jag gör alltid mitt bästa. Det innebär inte att jag är perfekt. Det innebär att jag gör massor med misstag och tokigheter och ångrar saker och liksom gör fel och sånt. Men jag gör mitt bästa. Jag gör så gott jag kan. Och jag lär mig hela tiden nya saker av och med mina barn och min familj. Och så de tre tycker jag fortfarande funkar liksom väldigt bra för mig. Sen blir ju liksom drivkraften är ju mer fokuserad på att leva ett gott liv än en avgränsad karriär så. Så det är ett mycket större och bredare perspektiv.
I våras gjorde jag ett specialavsnitt av Värvet med Katja som jobbar på Klaragården med Stadsmissionen. Hon är före detta narkoman och hemlös, och det var oerhört fint att höra henne prata om föräldraskap och att försöka vara en bra mor och farmor.
Som jag ser idag, jag skulle behövt mer hjälp. Mm. Och det blev just det här med min son och jag började använda heroin igen. Och det gick jättesnabbt utför. Jättesnabbt utför. Mm.
Under de här åren, hur mycket kontakt har du med din son då?
När jag är helt under isen så har jag knappt någon kontakt. Mm. Men då när jag inte gick på heroin, då kunde jag ha honom på helgen och sådär. Mm. Men det var ju annat missbruk. Alltså, så att jag var ju ingen bra mamma. Jag hade så mycket problem och det gick inte. Det gick inte. Och jag är ju liksom, jag är ju jätteledsen att jag har svikit honom så mycket. Men någonstans måste jag också se att jag har varit väldigt sjuk.
Men har liksom, för jag tänker så här att för att en människa ska må hyfsat bra så tänker jag att man måste känna sig behövd. Har du liksom känt dig behövd?
Det har faktiskt varit också en svår sak, för att jag har känt mig väldigt dålig, för att jag har försökt att sökt jättemycket jobb och så får jag inte jobben. Nej, men, och då har det här kommit tillbaka. Nej, men vem är du? Du är bara värdelös. Det är ju ingen som vill ha dig. Det har varit jättejobbiga känslor att tampas med. Mm. Så det är ju en kamp att komma in i arbetslivet i min ålder. Mm. Men också det här, vad är det jag orkar med? Men jag litar på att det kommer att bli bra. Liksom. Det finns olika vägar och så. Men däremot där just det att känna sig behövd, det är en stor roll jag har. Det är liksom, det är farmorrollen. Mm. Jag hade själv ingen mor och farföräldrar. Jag känner att jag har saknat sådana. Och nu är jag det. Mm. Och just det här att också när jag är med mina barnbarn så när jag själv mitt inre barn liksom där. Och är det så här det skulle vara? Mm. Jag får den här kontrasten. Ja, mm. Det är så här det är.
Mm. Du får ta lite revansch på din egen barndom också.
Ja, precis, precis. Och det är så roligt när de kommer så här, fammo så här. Och man får de här kramarna. Ja, men det är helt underbart. Och vara en familj och liksom vara på utflykt och man badar. Och, ja, det är så nice.
Mm. Ja. Mår du bra?
Ja, det gör jag.
Jag har lyssnat otroligt mycket på den här låten med John Lennon, och den är också ledmotiv till den fantastiska tv-serien Better Things. Skaparen bakom serien heter Pamela Adlon, som spelat i bland annat Californication och Louie, och min kollega Kristina Görling Birro, som också producerade Värvet International i början för övrigt, från podcasten Pop Culture Confidential, fick en intervju med henne, och det lät så här.
So on a personal note, I almost literally burst into tears of recognition from when I was a single mother in the scene in episode one, you know, where your daughter asks you to lie next to her to fall asleep, but you're literally so busy and you use your iPhone so you won't fall asleep and listen to music.
Oh no, baby, I can't lay down. It's late, I have too much to do.
Come on, mama, please.
Okay. just for a minute.
Under.
No, I can't get under. No, and don't touch me. I swear to God, if your little baby hands touch me, I'll fall asleep and then I'll be in a lot of trouble.
But you do fall asleep, and I used to do this all the time. I'd love to lay there with the kids, but I almost always needed to work a few more hours after they fell asleep, so that was a disaster.
Oh my God, Listen, I love it. It was the kiss of death if any of them touched me. That was it. I was out.
So what surprised you the most about viewers' reactions to Sam and, in effect, your own parenting?
You know, it changes. I mean, pretty much most people universally have the same response. But, you know, one person said to me, what do you think about Sam's passive parenting style? And I was taken aback by that. I thought, I was a little bit offended because I don't think that you can make a judgment on the way anybody parents if they're there all the time 24/7, you know?
I don't understand that.
Yeah. I mean, in terms of the way I raised my three daughters, you know, I certainly parent in a different way than, you know, my best friend who has three sons and a stalwart husband, you know, and they are able to have each other to raise their boys. And, you know, they look at me like, okay, you're going to let her get away with that all the time. But by the same token, they know that I'm doing the best job I can. And I'm doing pretty well at raising, three young women by myself.
Right. And it's not always letting them get away with it. It's seeing how you react as a woman and as a single mother, that they respect you in the other end.
That's right. It's, my oldest daughter probably would have the most to say about it because she's like, Mom, I can't believe what you let them get away with. But it's, you know, it's different and times change and, you know, everybody's goes through something different at different times in their lives.
Right. And there's so much strength you learn from being a single mom, but it also made me at least a little bit rougher on the edges. And that's not a good, like, I find myself having less patience with adults who can't adapt to quick changes and multitask and things. What have you learned about yourself?
Oh God. I'm a completely different person than I was 20 years ago when I had my first daughter.
Mm-hmm.
Completely.
How so?
Well, I mean, just everything that's happened to me. It's just, you know, massive shifts and changes. And I mean, you know, marriage and divorce and, you know, second kid, third kid, career highs and lows and, you know, keeping everybody afloat financially. And seeing the shifts and changes that your children go through, you'd have to be dead or a robot to not shift with the tides and the changes that your kids do. You know, you can't, the number one thing is you can't control the access and information that your kids get. So you can just, you know, try to guide them and shift with them. It's an amazing thing.
Better Things är en av de finaste skildringarna av föräldraskap jag har sett. Missa inte den serien för allt smör i Småland. Du hittar den på HBO Nordic. Pamela Adlons karaktär gör allt för att ta hand om sina tre döttrar och samtidigt hinna med att vara människa, dotter och ha en karriär. Hon är inte en särskilt kontrollerande mamma och jag har svårt att tro att hon kommer att försöka styra sina barn i någon riktning när de växer upp eller att hon liksom har givit upp. I Värvet har jag många gånger återkommit till att min syokonsulent i gymnasiet, det är för er yngre människor någon som berättar vad man ska jobba med när man blir vuxen. Den här syokonsulenten hade liksom inga broschyrer om konstnärliga yrken. Och en som ville att hans son skulle ha ett citat riktigt jobb, slutcitat, var Per Gessles pappa. Hade han fått bestämma hade soundtracket till mitt första sommarlov varit ett helt annat än det här.
Leva livet, konsten ska vi leva. Leva livet, konsten ska vi leva. Jag vet inte hur begåvad jag är egentligen. Alltså jag kommer ju från en tid där det här arbetet som jag har inte egentligen fanns speciellt mycket. Alltså min pappa dog 1978, det var innan vi hade slått igenom. Och han tyckte absolut inte jag skulle... Alltså jag ville ju jobba med musik och skriva dikter och skriva låtar. Och, men han tyckte ju att jag skulle skaffa ett riktigt jobb såklart. För det gjorde ju mig på den tiden.
Jag vet att min pappa är väldigt stolt över att jag gör det här som du lyssnar på just nu. Det är nog min mamma också och alla bonusföräldrar jag har. Jag kan inte komma på att jag har haft någon press på mig att ägna mig åt något särskilt som vuxen. Pappa varnade mig möjligen för att bli lärare av löneskäl. Men i övrigt ville de liksom bara att jag skulle klara skolan hyfsat så att jag hade många möjligheter. En vars föräldrar också är stolta är Shima Niavaranis. Men likt Per Gessles hade de från början lite andra tankar.
Vi pratade lite om det här med att du smög med teater och så i början.
Ja just det. Jo men precis, alltså, det var inte riktigt smyg. Men jag tror att grejen var att vår familj hade liksom mist så mycket. Att det fanns krav eller förväntningar på att den nya generationen, säger jag, skulle... ta vidare där precis innan vi hade förlorat allt. Att jag skulle bli någonting som etablerade sig på ett annat sätt i samhället än en som måste kämpa på... Jag tror att mina föräldrar var trötta på kampen. Liksom. Det hade varit mer lämpligt ifall jag blev jurist. Och jag tror att jag har ett litet juristhjärta som klappar. Att jag liksom vill, att man vill rädda saker eller stå upp för saker och ting och sådär. Men så valde jag liksom det här och för dem att upptäcka den driften att nej men det tar inte slut, det här är på allvar. Liksom hon är fullständigt dedikerad. Liksom. Det tror jag gjorde dem lite rädda till en början. Men nu är de såklart jättestolta och jätteglada över allting jag gör och kommer att se mig flera gånger på scen och sådär. Så det är inte det, men jag förstår dem. Alltså jag vill inte vara en som inte förstår vad den generationen har gått igenom. Bara på grund av att jag blev hämmad.
Mm.
För då kommer det påverka mig så otroligt mycket om jag tappar den förståelsen. Då kommer det bli som att jag har blivit hämmad, att jag inte fick rätt förutsättningar. Och då, om jag tänker för mycket så här att, nej men att jag fick strida så mycket för det, så är det lätt att bli så här bitter. Att man bara, men gud, varför var jag tvungen att kämpa så hårt? Sen så kom ju allting väldigt tidigt. Jag började professionellt när jag var 19 redan. Så det var inte som att jag... Jag tror att den kampen också gjorde att man blir ännu mer så här... Att det fostrar en slags lyssnad i en som gör att den striden man får ta liksom gör att man kämpar liksom ännu hårdare.
Mm.
Alltså nu låter det som att allting är en kamp för många, eller allting liksom. Men i det att jag fick smyga med det till en början. Så jag hittade ju på att det var ett sätt för mig att få vänner. Sen sket jag ifall jag hade vänner där i teatergruppen eller inte. Utan för mig så handlar det bara om alltså, det var ännu viktigare att produktionen blev bra än typ att vi alla var överens. Så att, jag hittade på lite bara. Så blev jag till slut ostoppbar. Liksom.
Mm.
Så jag trixade och fixade tills jag kunde göra det jag ville göra.
Men det är så häftigt tycker jag att du... Jag menar alltså, som du säger att du blev proffs när du var 19.
Mm. Att jag började jobba med det professionellt och så här. Ja, jag tror också att det var motståndet som gjorde att det blev starkare. Liksom. Om alla hade stöttat mig från början och supportat och curlat fram mig till att bli skådespelare eller artist så tror jag att jag, min egen drift och min egen kunnighet, alltså man var tvungen att bli riktigt bra. Jag var tvungen att veta så mycket. Jag ljussatte till och med min första egna föreställning fast det var på en av Sveriges största institutioner och de visst hade råd att tillsätta riktigt bra ljussättare. Jag bara lärde mig allt det för att jag ville liksom att den enda svaga länken skulle vara jag.
Min mamma har givit mig otroligt mycket. Min humor, flera av mina intressen, vokabulär, kärlek och en massa god mat. Och jag har haft äran att träffa Clara Henrys mamma några gånger och jag skulle vilja avsluta det här avsnittet med det, sett i backspegeln, finaste någon gjort för en förälder i mitt program, antar jag.
Jag har faktiskt tänkt på att jag skulle vilja prata lite om min mamma.
Nu när jag ändå är här igen.
Ja, vi ska prata om din mamma nu, tänkte jag. För jag skulle just fråga hur det är med henne. För senast så hade hon precis bytt jobb och typ praktiserade på Göteborgsvarvet, som jag minns det.
Nu ska hon jobba på Göteborgsvarvet.
Ja, vad roligt.
För att vi, eller hon känner ju en, eller jag känner också en, som jobbar på varvet. Och, men det är också så här projektanställning. Men det är just det jag skulle vilja prata om, för jag har verkligen tänkt på det, att jag fick en sån insikt sist jag var här. För min mamma hade sagt upp sig och var bara trött på sitt jobb och ville göra någonting annat. Och då frågade du, tror du att hon har blivit inspirerad av dig?
Ja.
Och då blev jag helt ställd, för att jag bara, men gud, jag har aldrig sett det så. Men jo, så kan det faktiskt vara. Och vi har pratat om det efteråt och min mamma har sagt att hon har ju lyssnat på det och tänkt att jo, men det, så är det nog antagligen. Och nu har hon hoppat runt så mycket. Hon har gjort en praktik eller någon form av volontärgrej på Göteborgsvarvet. Och nu ska hon jobba där igen. Och det är projektanställningar som är väldigt korta. Och hon har varit på en skola. Hon har varit på ett hem för barn med funktionsvariationer. Och sen har hon varit där igen. Och sen fick hon jobbförfrågan där och här och där. Och hon har bara börjat YOLO-a totalt.
Vad innebär det för oss äldre lyssnare?
Nej, men för min mammas del innebär det att hon inte tar någon skit. Mm. Och jag är så stolt över henne att hon inte gör det. Så jag tänkte bara hijacka den här podden och vill jag bara så här fråga er som lyssnar, vill någon anställa min mamma? För att hon är så otroligt kompetent. Hon är för det första hon jobbar med personaladministration, löneadministration, och hon är social, hon är glad, hon ser alltid lösningar, hon är otroligt logisk och strukturerad och har mycket kontroll över allting hon gör. Hon var länge på den här skolan då hon fick göra jobb för två. Och hon kan verkligen hantera stress. Men hon har också lärt sig att inte ta någon jävla skit. Och det är fan det coolaste. För att är hon inte nöjd så säger hon upp sig. Och hon är så trött på att göra, ja men, klassisk säkert kvinna i medelåldern som gör karriär i sidled. Och hon får sämre och sämre betalt för varje jobb. Och hon löneförhandlar så att det ryker om det. Men hon får liksom sämre betalt. Och hon senaste jobbet som hon tackade nej till var en 80% tjänst. Som innebar att hon skulle pendla typ 2 timmar om dagen. Och där skulle hon dessutom få sämre betalt om det vore en heltidstjänst än vad hon fick på sitt förra ställe. Så att hon är bara trött på att bli tagen för givet. Och hon vill ha ett jobb som är, som ger henne, hon har så här 20 års erfarenhet av detta. Och bara går i sidled hela tiden.
Personalfrågor helt enkelt.
Precis, och hon kan, hon är, bor i Göteborg. Kan tänka sig att jobba i Göteborg med omnejd, Stockholm eller Umeå, för att min syster bor i Umeå.
Ja.
Eller hon sa häromdagen att så här, hon kan tänka sig att pendla mellan alla tre städer om det krävs.
Okay.
Så att herregud, anställ min mamma. Hon är fantastisk, men hon tar ingen skit längre. Men hon var också så gullig när hon, för att Malka Sar i Melodifestivalen, så hade vi ju den här låten till unga tjejer främst, där vi sjöng: det är inte mycket jag begär, att du får respekt för den du är, bla bla bla, att du får lön för ditt jobb. Och då när mamma satt i den här anställningsintervjun för det här, ja, skitsamma vad det var. Och hon vill verkligen göra det, hon tänker att det här ska jag göra så himla bra. Så frågar hon vad hon vill ha i lön, hon säger vad hon vill ha i lön. Och det är inte ens mycket pengar liksom. Men det är fortfarande mer än vad hon har haft förut. Och hon säger nej, men du kan få så här mycket. Och så är det mindre, och det är en 80% tjänst. Och då sa hon att hon sjöng högt för sig själv: att du får lön för ditt jobb. Och så sa hon nej tack. Och så gick hon därifrån. Och då kände jag, yes, mamma, ta ingen skit.
Stort tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du har haft lika härligt som jag i den här resan bland mammor och pappor. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.